Hur många här inne har åkt Vasaloppet?
Ja.
Och kanske Vansbrosimmet också då, eller? Ja, det har vi en sån. Ja. Har du gjort allihop? Ja. Nej, men i alla fall. Det är inte dåligt. Nej, jag kan inte ståta med det själv. Men jag vet att som grabb så var jag aldrig särskilt bra på de där korta sträckorna. Men däremot mycket bättre på de längre. Jag minns vi hade en sjö i Sydlinjen uppe i bergen där vi gick i skola. Och där sprang jag runt sjön och det gick rätt så bra. Det vet jag att jag kom bland de första i klungan. Och jag minns när vi besteg en bergstopp som heter Perumal. Det var en rejäl stigning. Och där så brukade jag sätta in liksom spurten för att komma alla först. Men det var alltid min bror som kom först. Men jag kom tvåa många gånger, det vet jag. Vi ska läsa om ett annat lopp. Och vi får texten sen på nästa bild här i Hebreerbrevets 12:e kapitel. Som också handlar om ett lopp, ett maratonlopp som du och jag är kallade till. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Herre, tala till oss genom det här ordet och vi ber dig att du själv ska få vara närvarande här och beröra våra hjärtan idag. Och ge oss en uppmuntran, Herre, och en kraft att gå vidare. I Jesu namn. Amen. Tre enkla saker som jag vill lyfta fram. Och det första, det är nästa bild där, vittnena på läktarna. Vittnena på läktarna, när vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen. Ja, jag tror inte det på det här viset att de som har gått före sitter där liksom och följer oss och tittar på oss. Det skulle vara rätt jobbigt, eller hur? Om man liksom hela tiden skulle liksom sitta där på spänn och se hur går det nu. Nej, utan Bibeln talar om en vila. Men jag tror att det är mer symboliskt, liksom de är ändå symboliskt en slags hejaklack. Både våra egna nära och kära och alla de som tidigare har kommit i mål. Och den sky av vittnen som Hebreerbrevets författare särskilt talar om, det är ju de som han nämnde i kapitlet innan, i kapitel 11, som är ett av Nya testamentets mest uppmuntrande kapitel. Läs det gärna när du kommer hem, som talar om troshjältarna. De som löpte och väldigt, väldigt tuffa lopp. Du kan läsa där om Noa och om Abraham och om Mose och många, många andra som faktiskt hade ett riktigt tufft maratonlopp. Men som ändå höll ut hela vägen. Vad var det de vittnade om, dessa då? Alla som nämns. Och alla som har gått före oss. Jo, det som är nyckelordet i hela kapitel 11 som de vittnade om, det var det här med tro, förtröstan och tillit. De visste att enda sättet att behaga Gud, det var att lita på honom, att förtrösta på honom. Det fanns liksom inget annat sätt, inte deras gärningar. Inte allt gott de hade gjort, utan bara den här barnsliga tron och förtröstan. Det var den som bar Abraham genom alla de här mörka dagarna. Det var den som bar Moses under alla 40 år i öknen och under de här prövosamma tiden då han skulle leda Israels barn ut i Egypten. Och så kan vi fortsätta liksom hela vägen. Det var det som bar Josua när de gick runt Jeriko och såg de här oerhörda murarna och undrade hur ska de falla. Tron, förtröstan, tilliten till Gud, den bar dem. Och det var en tro som trotsade alla omständigheter. Det var en tro som såg Gud fastän han var osynlig, står det. Och det var en tro som liksom kastade sig i hans starka armar och litade på att det håller. Och det är den tron som du och jag utmanas att ta till oss, den här barnsliga förtrösta. Det var också en tro hos alla de här som räknas upp som höll ända till slutet. Ända till slutet. Det var en tro som vägrade att ge upp även om det verkade väldigt, väldigt mörkt. Det står om Abraham att han litade på Guds löften fastän han närmade sig 100 och fortfarande hände ingenting vad gäller löftet från Gud att han och Sara skulle få en son. Men han litade på Gud och hans löften. Och det står också att det var en tro som hade blicken riktad mot lönen. Det är den tron, det är den förtröstan som du och jag utmanas att ta emot. Som kan bära oss också på vår vägsträcka. Och förutom de här troshjältarna i Hebreerbrevet 11 så finns det ju många, många fler vittnen. Jag vet inte vilka du tänker på. De som har kämpat den goda kampen, som har bevarat tron och nu är hemma. Vi har ju räknat upp en del. Och visst kan vi tänka tillbaka också på deras liv. När jag tänker på troshjältar som jag har mött så spontant kunde jag räkna upp många. Men jag tänker på den här blinde fysioterapeuten som också hade fått leukemi som jag mötte på sjukhuset där i Indien. Och jag har aldrig sett någon vars ansikte har strålat som hans. Han var i 30-årsåldern. Han visste att han snart skulle dö i leukemi. Men liksom han var hela han strålade med något slags himmelskt ljus. Där han liksom berättade om, jag är inte rädd för döden. Jag ser fram emot den dag där jag ska få se Jesus ansikte mot ansikte. Jag kommer inte att vara blind mer. Och så fortsatte han liksom att tjäna patienter på sjukhuset ända fram till sin död. För mig var han en troshjälte. Jag tänker också på gamle Ivar Bengtsson där hemma i Broaryd. En enkel snickare som gick till sitt jobb varje dag. Men liksom som under tiden han snickrade levde i den här dagliga, vardagliga kontakten med Gud. Han var en bönemänniska. Och där han gick med sin hammare och sin såg så bad han. Och på onsdagskvällarna då vi hade bönesamlingar och vi ungdomar fanns med. På den tiden så började man knä. Så vet jag att jag oerhört starkt påverkades av just Ivars böner. Därför att han bad med en sån innerlighet och med en sån kärlek. Och vi ungdomar, vi såg upp till honom. Eller jag tänker på min egen mor som prövades väldigt hårt, inte minst av en neuralgi som man säger är den värsta smärta som kan drabba en människa. Och jag minns hennes uthållighet och glädje mitt i lidandet. Det var faktiskt hon som fick trösta min pappa som blev väldigt modfälld när han såg henne lida. Istället fick mamma trösta honom och säga, Gud kommer att bära oss genom det här. Glädjen mitt i prövningarna. Och du kan säkert komma ihåg många, många fler. Det finns så många av de här skyn av vittnen. Som liksom hejar på och säger, ge inte upp, ge inte upp. Och så har vi då nästa. Och det är själva loppet. Det är loppet och det står du och jag mitt uppe i. Vi är på olika delar av det här loppet. En del kanske i början, andra någonstans mitt i och en del kanske mot slutet. Därför att det här är inte ett kort 100 meters lopp, utan det här är ett maratonlopp. Och i ett sånt lopp så räcker det inte med att börja bra, utan det gäller att hålla ut. Och hålla ut alldeles särskilt på upploppet när det blir tufft. Vi ska se ett litet klipp här. Vi ska se om man får fram det som på ett lite festligt sätt illustrerar just det här med att det gäller att hålla ut ända till slutet. Det här, de bilderna som vi kommer få se här nu om det funkar, det är från ett upplopp. Upploppet i slutet på ett maratonlopp. Vi ser om vi kan se det. Ja, han kom igång igen. Så där kan det vara kanske när varje muskel i kroppen värker och det känns, jag kan inte ta ett enda steg till. Och där såg ni hejaklacken, vad mycket den betydde, eller hur? De som hejade på och som hjälpte honom att hålla ut. Vad behövs då för att lyckas i det här loppet? Och här säger Hebreerbrevets författare att det behövs tre saker för att vi ska lyckas i vårt lopp. Det första han säger, befria oss från allt som tynger och all synd som ansätter. Och i en gamla översättning stod det som snärjer oss. På den tiden som det här skrevs så sprang löparna nästan helt utan kläder. De alltså var totalt befriade från allt som tyngde för att de skulle kunna löpa ordentligt. Och man kan undra, vad är det som kan tynga dig och mig i vårt lopp? Vad kan tynga ner oss? Och jag tror att det kan vara olika saker som kan tynga oss. För en del är det skuld och skam som man bär på. Det kan vara sånt som har hänt i livet och som liksom blir som en tryck. Tryckande börda av skuld och skam som hela tiden tynger ner. Den får du lägga av, den har Jesus tagit på sig på korset. Du behöver inte bära den längre. För andra är det oro och fruktan. Oro för framtiden, fruktan för hur ska det bli? Ska jag klara en dag till? Hur ska det gå med min ekonomi? Hur ska det gå med min hälsa? Hur ska det gå med min familj? Och så kan det bli en tung börda som tynger oss. I vårt land så tror jag också att det materiella många gånger kan bli en sån där tung börda som pressar ner oss. Och som gör att vi inte riktigt orkar gå vidare. Liksom vi är så tyngda av allt runt omkring oss. Det finns mycket. Alla de där tyngderna säger i Bibelns författare, befria oss från allt som tynger. Alltså där är en aktiv handling från dig och mig. Befria oss, vi får liksom lägga av det vid Jesu kors. Kasta din börda på honom, står det. Han har omsorg om dig. Kasta din börda på honom. Låt det inte tyngas ner. Och så finns det där som det står synden som också snärjer eller ansätter oss. Vi har en fiende som vet exakt vad du och jag är som svagast. Det vet han väldigt, väldigt väl. Och det är så lätt att vi fastnar i det här där vi är som allra svagast. Och det finns olika saker. För en del kan det vara stoltheten eller själviskheten. En del har ett häftigt humör med ilska. En del har en dömande attityd. Andra kan lätt bli avundsjuka. Några kan lätt fastna i bitterhet. Ibland är det tungans synder som snärjer oss. Ibland är det rätt och slätt begäret som liksom tar tag i oss. Du vet själv vad du lätt blir insnärd eller ansatt. Allt det där vill också Jesus ta hand om. Det var därför han dog. Och liksom det här är inte bara en gång då vi får komma när vi kom första gången, utan varje dag får vi komma till honom, bekänna, lägga av vår börda och särskilt synden som snärjer oss och gå vidare. Det här kommer vi få göra också när vi sen delar nattvarden, då vi får liksom lägga av vår börda igen. Så lägg bort allt som tynger, säger författaren här. Sen säger han, sen gäller det att vara uthållig. Var uthållig. Och just det här med uthållighet, det är ett nyckelord i hela det här brevet. Och jag tror att det är så därför att Gud vet att vägen är tuff. Och att det kommer bli tufft. Det är inte lätt. Ni vet, det fanns en tid då man sa att kom till Jesus och bli allting bra. Och det där är en sanning som med modifikation, eller hur? Alltså, det blir bra på så vis att du får någon som är med och bär dina bördor och som går med dig hela vägen. Men det blir inte lätt. Det blir inte lättare. Många gånger kan det bli svårare därför att vi har en fiende som står emot oss. Han finns med oss och han som är i oss är större än den som är i världen. Men det blir inte lätt. Det är inte lätt. Vi har ett lopp att löpa där uthållighet blir viktigare ju närmare målet vi kommer. Precis som vi såg på den här lilla YouTube-snittet. Och det är det jag minns när jag ser tillbaka på min skoltid och vi sprang runt sjön. Och då minns jag att det var just de sista 300-400 meterna, det var då som uthålligheten sattes på prov alldeles särskilt. Och hur ska man då orka? Jo, det tredje han säger här, inte bara att lägga bort det som tynger och vara uthållig, utan om vi ska använda ett modernt ord, ta rygg på Jesus. Se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Ta rygg på honom. När vi hade bönen, den ekumeniska bönen på Frälsningsarmén här i torsdags, så berättade Isak, som är deras ungdomsledare, hur han sprang ett 800 meters lopp som han aldrig hade sprungit förut. Så han hade sprungit kortare sträckor. Och han beslöt sig för att ta rygg på den bäste. Och han sa, jag överträffade mig själv genom att ta rygg på den bäste, så jag kom tvåa. Annars hade jag nog slutat långt ner i fältet. Ta rygg på Jesus. Han som är både trons början och slut. Han la grunden genom sin död och uppståndelse. Han är vårt exempel också på fullständig tillit till sin himmelske far. Men han är också den som inte bara springer framför oss, utan han är liksom springer bredvid oss och ger oss tro och styrka dag för dag. Ta rygg på Jesus. Så kommer du att orka. Och det står han som för glädjen som låg framför honom utstod korsets lidande. Där har du det absoluta exemplet på en som liksom höll ut ända till slutet. Se på honom. Därför att du orkar inte själv, men han ger dig kraft. Se på honom så att du inte tröttnar, står det. Och förlora modet. För är det någon som har verkligen gått igenom det värsta av lidanden, så är det han. Han som inte hade gjort någonting ont och ändå tvingades att utstå en sån skam som det innebar att bli korsfäst på ett kors för dig och mig. Se på honom. Och så bara några ord till slut om målet. Därför att det är ju det viktigaste av allt. Målet. Vi är på väg mot målsnöret. Det är väl det som är nästan det största, vare sig man åker Vasaloppet, eller hur? Att liksom närma sig målsnöret och veta, oj, nu är det nära mål. Nu kommer jag snart i mål. Och liksom där väntar belöningen vid målsnöret. Och det fantastiska i det här loppet är att alla får en belöning, inte bara den som kommer först. Utan varenda en som spränger målsnöret får belöningen. Nämligen att få vara tillsammans med Jesus i evighet. Och tillsammans med alla de som har gått före. Det finns en märklig vers i sista versen i Hebreerbrevets 11:e kapitel. Det står om alla dessa som har gått före. Ingen av dem som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Hör du det? Att du och jag har fått något bättre, till och med än Abraham och Moses och David och Daniel, alla de andra. Du och jag har fått något bättre. Vi har fått se löftet fyllas genom Jesus och det han har gjort för oss på korset. Och så säger författaren här att de kommer inte att få sin belöning före dig och mig, utan vi kommer få den tillsammans med dem. Alltså vilken dag det ska bli när man står där tillsammans med Abraham och Moses och David allihop. Och alla kommer bli lika överraskade. Var det så här det var? Wow. Det här överträffade mina vildaste förväntningar. Och så får möta Jesus, han som de bara drömde om och som inte de såg klart på den tiden, men som du och jag har lärt känna. Och de kommer liksom få lära känna honom ordentligt för första gången i himlen. Vilken dag det ska bli. Där har du och jag ett försprång, har du tänkt på det? Vi har ett försprång framför Abraham och Moses och David och alla de andra. Vilken fest det ska bli. När vi tillsammans med alla de som sover i jorden idag ska få vakna upp och vara framme tillsammans med Jesus. Det är målet som vi ser fram emot. Nya himla och en ny jord där rättfärdighet bor. Vilket underbart mål. Har du tröttnat? Kan du känna ibland att du är nära att ge upp? Kan du känna ibland att det finns sånt som tynger ner på ett särskilt sätt i ditt liv? Som gör att du ibland förlorar modet och som gör att det ibland är svårt att ha blicken fäst på Jesus. Då kan den här gudstjänsten, och inte minst sedan när vi går in i nattvardsstunden, få bli en stund och du får lägga av alla de här bördorna. Gör det konkret. Lägg av din börda när du kommer fram och tar nattvarden. Säg, Herre, här lägger jag av allt det som tynger mig. Och så ger du mig nu kraft att gå vidare, att orka ett steg till och ett steg till och ett steg till. Tills jag spränger målsnöret. Ska vi be. Tack Herre för att vi vet att vi inte är ensamma i det här loppet. Tack att vi får löpa många tillsammans, precis som vi såg i det här maratonloppet. Tack också Herre för att det finns en hejaklack. Alla de som har gått före och som har visat. Ge inte upp, ge inte upp. Du orkar ända till slutet. Vi har orkat, vi har kommit fram. Du har bara en liten bit kvar. Tack Herre att du ska ge oss kraft. Tack att du ska också hjälpa oss de dagar där det är tungt. De dagar där det är väldigt mycket som tynger ner oss. Där det kan vara missmod och oro och mycket, mycket annat som liksom bara vill trycka ner oss. Tack Herre att du vill lyfta av de här bördorna. Tack för att du har lyft av, Herre, all synd och all skam och all skuld en gång för alla på korset. Men tack att vi gång på gång får komma till dig och lägga ner vår börda och få ny kraft, ny förlåtelse och ny styrka att gå vidare. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.